Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never, never. Hej och välkomna till avsnitt 87 utav Svenska FPL-podden. Nu är vi igång på riktigt här och vi ska kika fram inför Game Week 3. Vi spelar in idag, tisdagen den 22 september, och agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt ska köra en laggenomgång där vi går igenom matcherna från Game Week 2, går igenom lagen lag för lag och kollar vilka spelare som utmärker sig både i positiv och negativ bemärkelse och vilka spelare vi tycker det är värt att satsa på här framåt. Efter det kommer vi ha en veckans diskussion. Och den här veckan tycker jag det passar väldigt bra att prata om de många målen som kommer. Jag tror att det var, fick ihop det till 44 stycken på de här 10 matcherna. Vilket är väldigt, väldigt högt. Och det kommer även en hel del straffar här inledningsvis. Så det ska vi prata lite om innan vi går vidare. Vi kikar snabbt in i poddlaget och gör en kaptensdiskussion inför Game Week 3. Vem vi tror kommer bärga mest poäng. Och avslutar med alla era lyssnarfrågor. Jättekul att ni öser på med dem. Fortsätt göra så. Vi ska även tacka våra härliga sponsorer som ser till att vi har så fina priser i våra poddligor. Stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och jag ska säga det till nytillkomna lyssnare och folk som inte har följt podden innan. Det är fortfarande möjligt att gå med i de här två ligorna. Ni kan läsa mer om ligakod och hur priserna ser ut på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Se till att gå med där och ha chans att vinna. Och som sagt, det är en gratisliga, poddligan, som det är helt gratis att vara med jättefina priser. Men sen finns det även en betalliga, och det roliga med den är att även om ni får en halv schaskig inledning så kommer ni ha fina möjligheter att vinna fotbollsresor i månadspriser och sånt. Så att även om man i totalen kanske inte har superpoäng så har man goda möjligheter att vinna fina priser hela säsongen igenom. Med det så tänkte jag att vi skulle kicka igång. Och, innan vi inledde med laggenomgången förra gången så sa jag det att tålamod kan vara helt rätt väg att gå. Och det har varit det i många fall. Och en anledning är att det är matcher mellan gameweeksen. Och vi har till exempel ligacupen här som fortsätter tisdag till torsdag den här veckan. Och det är merparten av Premier League-lagen som spelar. I och för sig mycket roterade elvor, men det kan hända saker här. Och även i transferfönstret. Så håll på era transfers är min rekommendation. Med mig har jag ju, precis som förra veckan, både Stefan och Kristoffer. Nu har jag hållit en lång monolog här, men Stefan, jag tänkte börja lämna över ordet till dig. Du ska gå igenom Wolverhampton Manchester City som en match som City vinner med 3-1.
Yes, det ska jag. Det var lite kul för att du och jag skrev ju lite där, Alex, och jag lovordade City efter första halvlek, och sen så blev det helt annorlunda i andra halvlek där Wolves tog över matchbilden helt. Men Om vi börjar med City så tycker jag väl framförallt vi måste prata om Kevin De Bruyne. Vi såg han här återigen i den liksom, nummer 10-rollen som han hade några gånger under förra säsongen. När han, och idag hade han, eller igår hade han ju då Fernandinho och Rodri bakom sig. Och han blir ju därmed helt fri från defensivt ansvar och liksom kan pressa och ja, ser riktigt fin ut. Och det gjorde han även i de matcherna som han spelade där i fjol. Och det som var lite intressant efter matchen var att han var ute i intervjuer och pratade om sin nya roll. Och jag kan tycka att liksom, som Citys lagbygge ser ut så finns det ju både Fernandinho, Rodri och även Gundogan som kan spela de där mer defensiva mittfältsrollerna. Så jag tror att vi kommer få se De Bruyne mycket oftare i den rollen i år. Kanske inte mot de allra sämsta motstånden. Då skulle det kunna vara att Guardiola vrider på den där triangeln igen. Men som sagt, han ser fantastisk ut och han har straffarna i år. Och nu är Aguero borta inledningsvis, men jag tror att även när Aguero kommer tillbaka så kommer De Bruyne ta straffarna eller att de kommer dela på förtroendet. I övrigt i City så tycker jag väl att alltså Sterling ser pigg ut, men jag har svårt att motivera att gå med Sterling för De Bruyne. Och det baserar mycket på att ja, men De Bruyne, gör han någonting så tar han bonus. Och det känns som att han är mer pålitlig. Sen är väl taket högre med Sterling att han kan göra hattrick och så. Men ur en kaptens synvinkel så tycker jag att De Bruyne känns bättre där och mer. Att det kanske är lite lättare att träffa in hans poäng än Sterlings poäng. Sen har vi ju även Foden som fick spela och gjorde det bra, tog bonus. Och det kan vara ett bra alternativ. Där ska man dock ha med sig att går man för Foden, då ska man se till att ha en bra första avbytare hela tiden på bänken. För vi vet att han kommer roteras. De har ju Mahrez som har haft corona, var med på bänken nu. Kanske inte helt kurerad, men han kommer ju få speltid såklart. Så har de värvat in en ung lovande Ferran Torres från Valencia som också är ytter. Så de har fyra yttrar och därav så tror jag att det kommer vara en del rotation på Foden. Men när han spelar så kommer han ju göra det bra såklart. Ett annat alternativ om man vill vara lite sticka ut lite differential, det är ju att gå på Jesus nu i inledningen. Vi vet att Aguero är borta 1 till 2 månader till. Och Jesus kommer spela mycket under den här tiden. Och han såg helt okej ut skulle jag säga. Han fick kämpa ganska mycket mot Wolfsbackarna fysiskt. Men kommer iväg med ett mål från matchen. Han gör mål på stopptid i slutet. Så ja, som sagt, bra inledning från City. Men de orkade inte hela matchen. De orkade ungefär en halvlek. Sen såg det sämre ut på energinivån. Och Wolves tog över matchen. Och Wolves är också ett väldigt, väldigt intressant lag att kolla på nu. För att härifrån så har de 5 matcher som ser riktigt fina ut på kommande här. Så att gå in på Wolves kommer vara en vinnande strategi tror jag. Vi har ju Jimenez på topp. Han har startat säsongen bra, gjort 2 mål. Vi vet att han är en bra bonusspelare och att han är straffskytt. Så han ser jag som ett bra alternativ. Sen har vi även, om man kollar på mittfältet så har ju Podens gjort assist i båda de här matcherna som har varit. Och han såg pigg ut mot City också. Förutom sin assist så hade han kunnat gjort 1 eller 2 mål där han har fina lägen i andra halvlek men inte får till avsluten riktigt, skjuter lite utanför. Det man ska ha med sig det är ju att det ryktas intensivt om Semedo från Barcelona in till Wolves. Och det ryktas även om att Barcelona är ute efter en högerback. Så att den transfern tycker jag känns väldigt trolig. Och det som jag tyckte man kunde se också mot City var att Traoré, han vill inte spela wingback. Han såg ganska uppgiven ut i första halvlek när han fick liksom jaga tillbaka efter Sterling, utan han kommer vilja spela ytterforward och det kommer vara negativt för Podence, även om jag tror att han har sin plats nu för Neto och eventuellt andra nyförvärv som ska in, men eventuellt en rotationsspelare om man inte fortsätter leverera på den här nivån. Nuno Espirito Santo var också ut och sa på presskonferensen att han tycker att Podence har varit bra, men att han fortfarande kan förbättra sin effektivitet. Så därav så tycker jag väl att han är en större risk, men han kostar ju bara 5,5 också, så att det kan vara värt. På försvarssidan i Wolves så har vi den som jag tycker är bäst just nu, det är Size. Han orsakar dessvärre en straff i den här matchen, men jag tror inte han tappar sin plats för det. På vänsterbacksplatsen så såg vi i Game Week 1 att Marçal gick in och tog den platsen direkt före Vinagre. I den här matchen så kliver han av efter 7 minuter med någon form av känning. Wolves plockar ut han direkt, men vi vet inte status där. Han skulle kunna vara tillbaka redan till nästa omgång, eller så är han borta ett tag. Och har man gått på Vinagre från starten, då kan man helt klart avvakta presskonferensen här och se. För om inte Marçal är frisk så kommer nog Vinagre få chansen.
Absolut. Kevin De Bruyne där nämnde du. Vi går ju inte att prata om City utan att nämna Pep Roulette. Och vad tänker du i år? Tror du han kommer spela lika mycket som han gjorde förra säsongen? Vi har ju ett väldigt tajt matchande med Champions League och de här bitarna.
Ja, alltså det kommer vara ett problem för alla Champions League-lag. Men samtidigt kan man inte gå utan de bästa spelarna från de bästa lagen. I City så tror jag att han är den som kommer få absolut flest minuter offensivt. Det känns som en spelare som där de inte har liksom, det finns ingen backup till De Bruyne. Han är på den nivån nu, så att jag tycker väl att det känns helt okej. Okay. Om man går för Foden, han kommer också få mycket minuter i år, det tror jag, eftersom han presterar på den nivån han gör. Och konkurrensen har väl blivit lite mindre från föregående år, eller att han har blivit mer mogen och får mer speltid där. Men jag tror att det kommer vara svårt att hitta när City roterar. Och som vi vet av... Om vi kollar på föregående säsong så Sterling till exempel, han blir ofta vilad i de här absolut lättaste matcherna på hemmaplan. Och det är kanske inte det man riktigt vill från i fantasy-synpunkt.
Nej, absolut. Jag instämmer helt med dig där. Du sa att Jesus fick kämpa en del och det är inte så konstigt. Jag tycker det är väldigt imponerande av City att göra 3 mål borta mot Wolves på Molineux. Wolves är ju ett av de starkaste försvaren i ligan. Så att, riktigt bra inledning av City här i starten för dem. Det är deras första match. Jag tänkte gå vidare med Chelsea-Liverpool, en match som Liverpool vinner med 2-0. Men jag tänkte, först kan vi väl prata lite Liverpool. Och ja, men det är ju det här Mané versus Salah. Vi vet att i den här matchen så är det ju Mané som gör båda målen. Och det är även Mané som ser till att Christensen får en utvisning som i slutet av första halvlek som gör att Liverpool... ganska enkelt vinner matchen. Men det följer med lite de här för- och nackdelarna på de här två spelarna. Mané har varit generellt sett bättre borta än vad Salah har varit. Och Salah har varit bättre hemma på Anfield. Jag tror inte att man ska hålla på att göra de här sidledsbytena dem emellan. Utan har man nu valt att gå på Mané så sitter man kvar med honom. Har man valt att gå på Salah sitter man kvar med honom. Utöver hemma versus bortaplan så har ju Salah straffarna. Medan Mané då är en kanske lite mer klinisk avslutare och dessutom bättre i luftrummet. Så vem man väljer där, det är väl en smaksak. Jag håller väl ändå Salah högre. Och det känns som det är lättare att sätta kaptensbinden där för mig personligen. Men jag tycker det är en smaksak och jag tycker framförallt inte att det är någonting att man ska börja göra byten. Jag kan tänka mig de som satt med Mané första gameweeken och det finns säkert de som gjorde det bytet som bytte Mané till Salah. Och det tror jag att börja jaga poäng dem emellan, det tror jag i alla fall inte jag på. I övrigt så får Liverpool en nolla i den här matchen. Och Ja, det är ju en straffräddning som kommer till i andra halvlek, men annars så tycker jag Liverpool har ganska bra koll på det, och mycket har väl att göra med att Chelsea inte kan hota i andra halvlek. Thiago, nyförvärvet, kommer in prisad 6,0 för Liverpool, och ja, jag vet inte, det är svårt att se riktigt. Jag kommer nog avvakta i alla fall. Det är ingen spelare jag kikar mot, utan det är Mané, Salah och försvararna. I den här matchen så såg vi Fabinho kliva ner och spela mittback i Joe Gomez skadefrånvaro och gjorde en riktigt bra insats. Det är inte omöjligt att Gomez kommer ha svårt att ta tillbaka den här platsen, vilket också då öppnar upp en mittfältsplats just för Thiago, som såklart ska in i startelvan. Gomez skada ska inte hålla honom bort länge, utan är förmodligen tillbaka redan till helgen. Men varningsflaggan är hissad här, då jag inte alls är säker på att han kommer få starta oavsett. Och han hade det ganska tufft mot Leeds i premiären, och Fabinho gör den här fina insatsen. Chelsea då? Ja, Werner, han ser fortsatt väldigt intressant ut, medan Havertz fortsatt behöver tid och kanske framförallt skulle må bra av att få Ziyech och Pulisic bredvid sig i offensiven. Havertz fick i den här matchen också en ny roll i form av att spela falsk nia, men blev utbytt redan efter 45 minuter då, beroende på Christensens utvisning där. Werner, ja, hans snabbhet och fina löpningar löste även den här gameweeken en straff, och jag tycker han ser fortsatt väldigt intressant ut, och innan de får ordning på sitt mittfält nu, så jag får tillbaka Ziyech och Pulisic och Havertz hittar in i sin roll, så tycker jag Werner är den spelare som är bäst för att ha en Chelsea-offensiv spelare. Det är West Bromwich som väntar nu i nästa match, och ett fint spelschema, så Werner sitter man bra med. Det kan också vara det sista vi såg från Kepa på ett bra tag. Nu ska Rens Mendy ha gjort läkarundersökning idag, och Kepa stärker ju knappast sina aktier när han bjuder på det här målet till Mané. Ska även nämna det, Reece James fortsätter hålla sin plats, gör det bra, kan vara en intressant spelare, men som sagt, jag vill se vad som händer nu när Chilwell är tillbaka. Thiago Silva och Chilwell ska vara med i truppen för onsdagens ligacupspel, sa Lampard, så att de borde vara på G. Ziyech och Pulisic är inte riktigt redo än. Och sen så kommer vi till det här med straffarna. Jorginho, som har varit så säker från straffpunkten, han missar ju sin straff, och en ganska svag straff tycker jag. Han har ett jättefint strafffacit, så det är möjligt att han får fortsatt förtroende, men han har haft ganska halvknackiga insatser generellt, så att det är inte helt omöjligt att han inte ens spelar mot West Bromwich, och vi vet att Werner står där och knackar på dörren och gärna tar straffarna framöver, så det håller inte som helt omöjligt att Werner kanske får slå någon straff här om straffarna fortsätter komma i den takt som de har gjort hittills. Kristoffer, kan inte du prata lite Leicester Burnley?
Absolut, det ska jag ordna. Vi fick ju se en riktigt bra match, och Leicesters ytterbackspel fortsätter imponera, framförallt då högerbacken Castagne i nyförvärvet från Atalanta. Även Justin på vänsterbacken gör en bra match och kommer av planen med sitt första mål i Premier League. Man var väldigt frejdiga offensivt, och Harvey Barnes fortsätter att imponera med ett mål och två assist. Vardy fortsatt i sin lite, ja, han är Vardy, eller vad ska man säga, han har inte mycket skott i boxen, 3 stycken räknade jag till denna gången, men han är alltid hot med sina långa löpningar och är alltid jobbig att möta för en backlinje oavsett vilka de möter. Man har City i nästa match, men sen kommer flera fina matcher och bra spelare i bra prisläge, så fyll på efter Game Week 3, säger jag. Burnley då, spelar bra, man har schemat med sig, och det kommer finnas läge att gå in i även Burnley. Chris Wood är jättebra, och han kommer undan med ett mål. Och han är alltid ett hot. Han är stark inne i boxen och gör mycket, mycket, är alltid ett hot för motståndarna. Jimmy Dunn får göra sin debut. En 4,0-back är alltid bra och som får spela. Men när skadorna lättar så är Ben Mee och Tarkovsky tillbaka. Så då tror jag att han får sitta på bänken. Men gör det väldigt bra. Det var väl några sådana grejer som jag noterade. Och, ja, tänkte ni på några andra saker?
Jag tänkte Barnes där i Leicester såg ju riktigt fin ut även den här matchen. Han inledde ju fint i första gameweeken. Det var ju, ser ju väldigt spännande ut. Sen så undrar jag lite där kring vad som kommer hända i Leicester-försvaret när Pereira är tillbaka. Castagne har ju gjort jättebra. Jag tror att Justin, ja, det kan väl vara en liten sån småvarning. Alltså, det är inte så att man ska byta ut honom nu. Han gör ju poäng och gör det superbra, men och byta in honom nu så tror jag att man kanske kommer behöva göra ett byte där här framåt. Oavsett hur bra Justin gör det för Pereira. Det är väl ändå hans plats, känner jag.
Ja, det är den han ska ha. Men som ett bra komplement så är han ju, och för 4,5 så är han ju, bör han ju ha en 50-backsposition i många fantasybyggen.
Ja. Vad tänkte du på, Stefan?
Nej, men dels som Pereira, han har ju haft en svår skada, så att jag tror att som Justin då ska man bara sitta och vänta, för att vi kommer troligtvis se Pereira på bänken innan vi ser han i startelvan. Och sen tänkte jag, det går ju intensiva rykten om Tarkovsky till West Ham. Vi får se hur mycket det ligger i det, men det tycker jag också att man kan ha med sig när man utvärderar Burnley-backarna där. Det finns en liten potential att vi kommer se någon fynd i deras backlinje.
Ja, det kan vi absolut göra. Leicester har ju gjort klart med ett säsongslångt lån också av turken Ynder. Och ja, får se vad det kommer innebära. Jag tror att han kommer få en hel del speltid. Och Rodgers var ute och talade väldigt gott om honom. Jag vet inte, det är väl Perez som kanske mest ska känna sig hotad där. Sen så James Maddison får ju fortsatt agera inhoppare och lär väl komma in i det där laget så fort han är matchredo också för 90 minuter. Stefan, Everton West Brom. Vi ser 7 mål i den här matchen. 5-2 till Everton.
Ja, det var en riktigt målförverkeri här. Ja, men det är väl framförallt, här såg vi lite Evertons brister i defensiven. Jag tycker man släpper in liksom första målet alldeles för enkelt, där man bara faller ifrån hela tiden, och till slut så har Diangana fått kommit så nära att han bara kan skjuta in den. Och West Broms andra mål, det är ju en jättefin frispark från Pereira. Men det tycker jag ändå visar på att Pickford inte är liksom en världsmålvakt. Jag tycker han försöker dra undan armarna lite för att han tror att, jag vet inte om han tror att den ska gå utanför eller vad han tror. Men han försöker i alla fall inte rädda den. Och det är ju, vi har sett att Pickford har blandat och gett under föregående säsong. Så det är väl ett svaghetstecken att ha honom i mål. Sen tror jag att Everton kan få till försvarsspelet bättre i år ändå. Men de har lite att jobba på där. Offensivt sett, där ser det ju dock väldigt spännande ut. James gör återigen en bra match. Kommer iväg med 12 poäng. Men om man kollar underliggande statistiken så var det liksom, han hade ett avslut och det satt jättefint. Och han skapade 2 chanser. Och fick en assist från en hörna. Så att man ska inte kanske förvänta sig att det blir 2-siffriga poäng varje match. Men han ser fin ut. Dock den här omgången så blev det maxutdelning. Han gör ju dock alla andra bättre. Framförallt så hittar han ju Richarlison och Digné hela tiden. Så att de får bra ytor. Richarlison kommer ofta till avslut efter att James har hittat honom, och Digné brukar han hitta, så att Digné i sin tur kan skapa chanser, vilket han gjorde i den här matchen också med 5 nya skapade chanser, och har ju otur som inte får med sina offensiva poäng. Och det här leder ju också till att Calvert-Lewin som gör hattrick i den här matchen blir ännu mer intressant, för att så länge Everton bara skapar mer lägen så är det ju han som är i boxen och sätter dit dem, och det har ju visat att han är väldigt duktig på. Han är bra på huvudet, han är bra på att snappa upp när vart han ska liksom positionera sig, och Som sagt, bra spelschema på Everton. Alla de här är intressanta tycker jag. Det beror lite på hur ens lag ser ut, vilken man väljer. Den som är lite svårare att motivera är ju Richarlison, som förvisso har varit i suverän form. Han gör ju 3 assist i den här matchen. Men han är ju dyrare än Calvert-Lewin, och det gör ju att han blir att det är svårare att motivera honom helt enkelt. Kollar vi en annan som vi bara vill nämna som en del har, som jag har i bygget, är ju Doucouré. Och här tänkte väl jag att det här är ju ett bra billig väg in i Everton. Men de har imponerat så mycket offensivt nu, så att jag känner bara att de övriga är för mycket bättre än honom. Så att jag vill äga dem istället. Jag vill inte sitta med budgetalternativet från ett lag som ser så bra offensivt ut. Det var det om Everton. Om West Brom, svaga defensivt. Det båda gott för Chelsea nästa omgång. Framåt så har de ju 2 jokrar i både Diangana och Pereira som är budgetmittfältare som skulle kunna göra det bra även framöver. Vi såg Pereiras spetskvaliteter här med en fantastisk frispark till exempel, och Diangana är ju ett stort löfte. Så att det är väl det som eventuellt finns att hämta från West Brom, det jag ser nu i alla fall.
Ja, nej, absolut. Everton där kan man bara fylla i. Alltså deras spelschema ser ju jättefint ut här framåt fortsatt också. Så att det är jättespännande. Och Calvert-Lewin kan jag inte mer än att hålla med om. Det är en spelare som jag verkligen, verkligen gillar. Och han var ju ute och pratade om det nu, att Ancelotti har nött med honom att bara ösa på med... alltså avslut på en touch, bollen kommer in och ska bara trycka dit den. Och att ha han centralt där med alla de här skapade chanserna, jag tror han kommer kunna göra en hel del kassar om Everton fortsätter producera chanser så här. Jag ska prata en match som jag egentligen bara skulle vilja hoppa över, men Manchester United Crystal Palace, en match där Palace vinner väl förtjänt med 3-1 på Old Trafford. Men jag tänkte ändå först börja prata United, för jag vet att det är många som vänder sig mot dem här. Deras första match för säsongen. Vi fick se ett riktigt rostigt United här i helgen, och frågan är ju hur lång tid det kommer ta innan maskineriet är igång och vi får se leverans härifrån likt vad vi fick se i slutet av förra säsongen. Har man inte investerat här i United redan, så skulle jag avvakta tills vi ser lite bättre tendenser. För det gjorde vi verkligen inte nu. Det är lite svårare om man nu precis har tagit in en eller kanske till och med flera United-spelare. Att spelare blankar en gameweek sådär, det ska man väl inte dra allt för stora slutsatser av. Men det som gör mig ordentligt orolig, det är att nästan inte fanns några positiva offensiva tendenser. Och ja, Fernandes, den högst ägde United-spelaren, fick ta ganska mycket defensivt ansvar i den här matchen då United var slarviga i sitt passningsspel. Och när dessutom nyförvärvet Donny van der Beek byttes in mot Pogba, så sjönk Fernandes ännu djupare i utgångsposition, och det var van der Beek som fick ta den här lite mer framskjutna rollen i laget. Så jag blev inte mer sugen att ta in Fernandes. Övriga United-tillgångar av intresse i form av Rashford och Martial blev såklart lidande av den här svaga insatsen som hela laget stod för och blev ganska isolerade uppe på topp. Greenwood och Wan-Bissaka fick nöja sig med bänkplats, men kommer med största säkerhet komma in i startelvan efter denna inledningen. Jag avvaktar med United, och jag tror också att man... det beror lite på hur det ser ut med byten och så. Det kan vara så att man snabbt kommer vilja springa till United igen. Så att jag vet inte om jag skulle byta ut dem, om det inte så jag drar ett wildcard. Men jag plockar definitivt inte in någon just nu. Crystal Palace, ja, det är väldigt imponerande av Palace att rada upp 2 raka segrar här med sitt skadedrabbade lag. Jag tycker att Wilfried Zaha fortsätter att imponera, och dagen till ära med en kaptensbindel kring sin arm. Och kan det måhända vara ett tecken på att han blir kvar nu i Palace? Kan man få loss 7,1 som man kostar, så kan han eventuellt blanda sig i en diskussion om en mittfältsroll när spelschemat vänder här efter första landslagsuppehållet mellan Game Week 4 och 5. I och för sig så kan Zaha mycket väl ställa till det med snabba kontringar mot både Everton och Chelsea som väntar innan dess, om man vill chansa. Den annars så säkra straffskytten Milivojevic satt på bänket, vilket ledde till att Ayew fick förtroende från straffpunkten. Men han missade ju den, och när varummet letade upp att De Gea tjuva någon centimeter från linjen och straffen skulle slås om, så var det Saha som förvaltade den också. Tänk om Saha även kan få straffarna framöver. Det skadar knappast för hans case. Sen så tror jag det att om Milivojevic är på plan så är det nog han som kommer slå dem. Men jag tror att Saha i alla fall har klivit om Ayew. Det är min gissning. Kristoffer, Newcastle Brighton 0-3.
Ja, Newcastle hade man ju lite förhoppningar om efter Game Week 1. Men vilken pannkaka det blev. Saint-Maximin klev ut skadad efter kort tid och man kunde inte försvara sig mot Brightons höga fart och ständiga anfall. Newcastle kliver in i en riktigt tuff period nu och Callum Wilson kan vara ett case, men med det svåra spelschemat så väljer jag att avstå helt från Newcastle, och jag skulle rekommendera alla andra att göra det också. Brighton däremot ser ju riktigt intressanta ut. Lamptey fortsätter imponera. Han fick sig en liten känning i låret, men enligt Potter så ska det bara vara av säkerhetsskäl han blev utbytt. Mopey hade ju sin stora dag med 2 mål och 1 assist, och han tillsammans med Connolly gör en riktigt bra match. Trossard som lite bakom ständigt levererar med sin fina blick och bra passningsfot, alltid hot. Har man klivit in på båda Brightons målvakter så tycker jag att man ska kanske hålla lite på det tredje bytet. Det är dumt att trippla upp på Brighton, även om de ser intressanta ut. Bissouma gör en riktigt dum round kick och får syna det röda kortet till följd av att Jamal Lewis får svåra problem med sitt öga. Tyvärr. Brighton har 2 tuffa matcher, men sen kommer det se lättare ut och då blir de helt plötsligt väldigt intressanta med tanke på prisbilden på dessa spelare.
Ja, men verkligen, just det är kul att se att det är samma spelare som imponerade i Game Week 1 som även gör det i Game Week 2, tycker jag. Då Lamptey som du nämner, men även Trossard som tar offensiva poäng. Lamptey tror jag fortfarande kostar 4,5. Jag tror inte han har stigit något i värde. Han får ju en ny ass, men tyvärr så missar han nollan med någon minut på grund av bytet då. Men som du säger, ska det inte vara någon fara där, och ja, men han ser superintressant ut. Nu sitter jag med Brighton målvakt, så att det känns som att dubbla upp i Brightons försvar vet jag inte om jag är supersugen på, men Lamptey gör verkligen ett case för det, och det är svårt att liksom förbise honom, tycker jag. Och har man inte gått på Fraser i kassen, tycker jag att Lamptey är riktigt bra shout.
Ryan tänkte du på, va?
Ja, Ryan menar jag. Sen så som du nämner, Bissouma får direkt rött, så han kommer ju saknas nu, och det är faktiskt en ganska viktig kugge i Brighton. Så ja, vi får se vad som händer.
Mopey gjorde en jättebra match. Han kan man inte bortse från i den matchen. Det var verkligen hans match på den offensiva delen.
Ja, det gjorde han. Samtidigt, jag har svårt där. Alltså på anfallssidan finns det så många intressanta alternativ. Och jag vet inte om jag litar på Mopey tillräckligt mycket jämfört med... Vi var inne på Calvert-Lewin som i och för sig är något dyrare. Men ändå en som blandar sig in i den priskategorin ungefär. Ja. Jag har en Mitrovic på samma pris. Och, ja, jag tycker det är svårt.
Det är absolut.
Jag håller koll på Trossard på mittfältet. Kan vara ett fynd där. Om han får fortsätta spela varenda match så tycker jag att han med ett bra spelschema kan vara riktigt intressant.
Ja, precis. Trossard gillar jag jättemycket förra säsongen när han kom till Brighton och spelade. Men då, precis som du sa, Stefan, så fick han ju spela typ så här varannan match. Och Potter höll på trixa lite väl mycket. Hoppas nu att han kan få spela vecka efter vecka, för det är en spelare man verkligen vill se.
Enligt statistiken och siffrorna som jag har så Lamptey nära för att kliva upp 0,1 i pris också. Mm. Så vill man ha han så får man nog bara rapp på knappen.
De där prisökningarna, Stefan, har du någon koll på det? Jag vet, du och jag pratade lite off-podd om dem. Det verkar som att det inte sker några prisökningar på nyförvärven just nu.
Nej, det var väl mitt case i alla fall. Jag skrev faktiskt till han som driver den här webbsajten, FBL Statistics, på Twitter. Och han svarade att han trodde att det kunde bero på wildcard för att det var inga klara case. Men jag vet inte hur mycket han kollade in på det. För en spelare som Havertz till exempel, eller Kastan, de har ju liksom dubblat i antal ägare. Sen kan det vara förklarat av att det är jättemånga som drar wildcard nu någon gång 1 och 2. För de transfers räknar inte in när priserna justeras. Men eventuellt så är det så att de har låst nyförvärven. Jag har inte sett någon nyförvärv som har flyttat till pris än i alla fall.
Det är extremt irriterande. Det var ju uppenbart att de hade gjort någon låsning på de lag som inte hade match i Game Week 1. Men det är konstigt att de inte går ut med den informationen innan. Nu satt folk och plockade in spelare redan i Game Week 1 som inte hade match. Dels för prisökning, men kanske dels för att spara byten också. Men det vore skönt att ha liksom ingångsvärden när man planerar. Men det har inte gått ut officiellt till någon. Så att, ja, det är samma för alla.
Ja.
Stefan, vi går vidare med de här målrika matcherna. Du får prata lite Southampton Spurs 2-5.
Ja, en ny 7-målsmatch och samma resultat som Everton West Brom då. Ja, men om vi börjar med Tottenham, det är ju lätt att dra för stora växlar av en sån här match. När liksom Son gör 4 mål och Kane gör 4 assist och 1 mål. Man utnyttjar ju Southamptons brister till fullo i defensiven. Där Kyle Walker-Peters framförallt är den som inte håller måttet eller håller koll på Son i alla fall. Därför ska man... Men samtidigt så ska jag väl säga att det är ju väldigt intressant om Mourinho fortsätter spela det här spelsystemet, en 4-3-3. För det gör ju att Son blir en helt annan spelare om man slipper liksom stå för bredden på vänstersidan. Och i den här matchen var det ganska tydligt att Davis på vänsterbacken, han var mer offensiv än vad Doherty var. Och Son hade ju mer eller mindre en fri roll där och Kane gör ju också en jättebra match som en djupt spelande forward som hittar Son hela tiden. Så det tycker jag man ska hålla koll på om det fortsätter. Och det tror jag väl att det kommer göra. För nu har man ju värvat in Bale. Man har värvat in en offensiv vänsterback. Och Ali ryktas på väg bort. Så att jag tror att det är långt ifrån att de ska gå ifrån det här spelsystemet. Och man ser ju liksom Son trivs i den här rollen, så att det finns ju starka argument för att fortsätta med det. Det var väl egentligen det jag ville säga om Spurs. Det är ju framförallt Son där. Jag tycker att det här gör ju Doherty lite mindre intressant också. Dels så kostar han mycket och om han kommer vara liksom lika offensiv eller kanske till och med inte få vara lika offensiv som vänsterbacken, då blir ju han mindre intressant. Southampton, de har ju lite problem på försvarsspelet. De har ju inte hittat någon ersättare till Höjbjerg än. Nu vet jag att det gick rykten om att de var ute efter någon Benfica-mittfältare som kanske är lösningen för det. Men offensivt sett så har det sett ganska bra ut faktiskt. Och Ings kom ju iväg med den här matchen med 2 mål. Det som kanske var mest intressant var att han tog straffen trots att Ward-Prowse var på plan. Så såg det inte ut i fjol förutom när han jagade skytteligan i slutet. Och det höjer hans status. Sen tycker jag att Adams case fortfarande ser intressant ut. Han har haft väldigt otur som inte har gjort mål i de här 2 första matcherna. Det var någon bra räddning i Game Week 1, men framförallt så var det en magisk räddning av Juris i den här gameweeken som hindrade han från att komma med i målprotokollet. Och det var även intressant att Hasenhüttl var ute efter matchen och kommenterade liksom hur nöjd han var med Adams insatser än så länge. Och allt som saknades var ett mål från hans sida. Så att han har fortsatt förtroende från sin manager i alla fall. Så att Southamptons offensiv fortsatt bra men problem defensivt.
Det är intressant det här med Walker Peters som du pratar om. Det är ju där man verkligen kan nyttja. Men samtidigt är det ju någonting man gillar med Walker Peters om man sitter med honom som ägare, att han är så offensiv. Men det kommer ju leda till att Southampton inte håller så mycket nollor förmodligen. Man spelar med en extremt hög backlinje. I Tottenham där så Jag tyckte nästan såg ut som att Son och Kane båda spelade centralt, och de spelade centralt tillsammans. Så ja, ja, fortsätta alltså göra det. Så.
Det var ju lite vänstervridet. Det var säkert för att de hade liksom siktat in sig på att de skulle utnyttja Walker Peters brister i defensiven. För att högersidan med Lamela och Doherty, de var mer defensiva i den här matchen.
Mm. Tottenham där har ju riktigt fint spelschema. Du nämnde ju Reguilón och Bale. De är ju prissatta nu. Reguilón 5,5, Bale 9,5. Bale, alltså jag tycker känns högt. Jag går hellre på Son som dessutom är billigare.
Ja, absolut. Jag håller med till fullo där. Reguilón, där får vi väl se. Jag tycker båda är vänta och se vad som händer. Ja. Där han skulle kunna vara värde om han blommar ut och är så offensiv som det pratas om.
Ja, samma är väl med Bale. Man får vänta och se vad det är för Bale som kommer. Och han kommer få tid på sig när han kastas in i hetluften, tror jag. Så att avvakta och se är väl vettigt.
Han har mest blivit golfspelare på senare tid.
Ja, vi får se. Jag tror att det är ju en fotbollsspelare där i, så att det ska bli kul att se. Det är kul att ha honom i Premier League, tycker jag, även fast jag inte har något till övers egentligen för Spurs, så är det kul att se honom i ligan. Så att jag hoppas att han får fart på det. Det är skoj för ligan. Jag tänkte gå vidare med de här 7-målsmatcherna. Det finns ju en del. Jag ska prata Leeds Fulham. 4-3 här. Leeds, ja, de fortsätter vara målrika både bakåt och framåt med sin andra raka 7-målsmatch. Tränare Bielsa är såklart glad över sitt lags effektivitet i de här två inledande matcherna, men uttrycker samtidigt sin oro över hur lite de har skapat framåt, då de varit mer eller mindre 100% med sina offensiva chanser. Det är klart, de har gjort 7 mål, men det har inte skapats så mycket mer än just de mål som har gjorts. En som verkligen har varit klinisk i Leeds är den billiga anfallaren Bamford. Normalt brukar behöva ganska många chanser för att konvertera i mål. Som ett exempel så missade han över 77% av sina big chances i Championship förra året. Har man Bamford sitter man ju kvar, men jag vet inte. Det är klart det är intressant med en så lågt prisad anfallare, men jag hade inte tagit in honom, som jag ser att det är många som gör. Jag vill inte vara en glädjedödare här, men hans bakomliggande statistik kommer han aldrig kunna hålla upp sin poängskörd som han har fått hittills. Jag tycker istället exempelvis att en mittfältare som, jag vet inte hur uttalat det är, om det är Klisch eller Klick, han polacken där, kan vara mer av intresse. Han är straffskytt, som vi har sett nu här i inledningen, verkar betyda lite extra mycket just i år med alla dessa VAR-beslut. Men även bortsett från straffar tycker han ser fin ut. Hernandez missade matchen då han fick en lite mindre ljumsksträckning under uppvärmningen, och rekordförvärvet Rodrigo, som man tänker skulle kunna utmana Bamford om speltid också. Han fick finna sig att bli utbytt redan i halvtid på grund av lite bristande matchfitness enligt Bielsa. Fulham då? Precis som jag nämnde förra veckan så skulle Mitro vara tillbaka i startelvan, och han bevisar ju det som vi tidigare varit inne på. När Fulham gör mål, ja, men då är det Mitro som kommer vara inblandad. Fulham är i övrigt annars ett lag som mest är intressant i form av vilka som möter dem, då de tidigt nu ser ut som favoriter till nedflyttning. Men som sagt, Mitro, ja, han finns där, billigt forwardsalternativ som dels då är på straffar. Så ja, i övrigt håller jag mig nog borta från Fulham-spelare. Kristoffer, Aston Villa Sheffield, där såg vi inga 7 mål, det blev 1-0 till Villa här.
Ja, och Villa klev in med 3 debutanter i laget. Det var Cash, Martinez och Watkins. Watkins har jag följt under en längre period, och jag reser ofta till England och kollar på Exeter där han hade sin tidiga karriär. Sen uppe i Brentford och gjorde det bra i Championship. Gjorde en bra match, gjorde han, men fick vänta lite för att få håll på få fram målskörden. Martinez däremot visade varför han hotade Leno i Arsenal och gör en riktigt bra match. Man har tuffa matcher framöver. Möter Liverpool och Leicester i Game Week 4 och 5. Men efter Game Week 8 så lättar schemat. Och hitta Grealish, målformen igen. Watkins eller Trezeguet tycker jag är intressanta till låga priser. Trezeguet är då främst som femte mittfältare i ett lag som vill gå framåt och spela bra i de stunderna. Sheffield däremot har ett riktigt tufft schema. De möter två nykomlingar och fyra topp 6-lag. Men man gör det väldigt bra. Man får ett tidigt rött kort. Och fantasy-fantomen Lundström, han bränner en straff. Det tidigare röda kortet ställer till det och man får formera om trupperna. Någon som imponerade var ju den lite felplacerade Burke som står som mittfältare. Men spelade anfallare. Endast 4,5 miljoner. Och kan vara ett framtida byte i ett wildcard. Men som jag sa, de har svåra matcher nu framöver. Men jag håller mig lite försiktig till Sheffield för närvarande. Men de kommer få sin plats i laget framöver. Och jag tror att de kommer finnas med i många byggen. När de väl får ett lättare schema.
Ja, Stefan, just Burken där. Han hade du kikat lite mot som anfallare som en möjliggörare i ett wildcard.
Ja, men jag tycker de här 4,5 spelarna är intressanta och jag kikade tidigare mot Fulham med Reed, men sen läste jag på att Parker var ute och sa att han kommer rotera mycket i år. Det finns ju även Anguissa i Fulham som såg bra ut nu senast mot Leeds, men jag kollade upp han Burke lite. Han har han ju värvat in från West Brom där han inte riktigt fick chansen, utan han var utlånad i perioder, dels till Leipzig där han var ordinarie, sen var han utlånad till Celtic där han var en rotationsspelare, men nu senast var han utlånad till Deportivo La Coruña och där spelade han 31 ligamatcher i fjol, så att även fast han bara är 23 så har han ganska mycket rutin på sig, och det är inte så att jag tycker att Sheffields övriga forwards är liksom så här några stjärnor, så att jag tror att han har en chans att slå sig in och i alla fall bli ja, men en rotationsspelare som för 4,5 då.
Mm, absolut, annars så sitter ju alla där och väntar på att Brewster ska lånas ut från Liverpool, förhoppningsvis till en Premier League-klubb, men det är inga nyheter där. Precis som du nämnde där, Kristoffer, så Lundström får ju gå fram och ta straffen när Norwood inte är på plan. Det är Igen som tar det tidiga röda i Sheffield och kommer vara borta nu, får se hur det påverkar Sheffields backlinje. De har ju varit ganska känsliga där. Vi såg förra säsongen när de saknade lite ordinarie folk i försvaret och då helt plötsligt rasade samman lite grann defensivt. Det är intressant att se.
Häftigen dessutom.
Ja, kul att se den här straffräddningen från Martinez. Han får ju verkligen en flygande start i Villa. Stefan, ska vi ta det här i mål med Arsenal West Ham? En riktig klang och jubelföreställning.
Ja, nej, den här insatsen var väl ungefär lika dålig som United. Det enda som skilde var att Arsenal kom iväg med 3 poäng efter mycket om och men. Men som sagt, turlig seger. Spelschemat blir mycket sämre nu. Jag hade gått helt utan Arsenal härifrån. Det är så mycket som jag vill säga om dem. Jag tycker att om liksom den som har varit intressant här i inledningen är Aubameyang, och han gör man till Kevin De Bruyne om man har möjlighet, tycker jag nu. West Ham, de spelade ju bättre än i premiären, tycker jag. Framförallt var Antonio som såg het ut. Det kan ju ha berott på att Kolasinac fick spela mittback när Tierney blev skadad på uppvärmningen. Men spelschemat stinker ju fortfarande. Dock så håller jag väl koll på om Antonio fortsätter få spela den här spjutspetsrollen, och då är han ett hot. Och för den prislappen så vet vi vad han presterade där efter corona. Och det är intressant när spelschemat vänder om det fortsätter så.
Mm. Har du någon uppdatering på Tierneys skada där?
Ja, det ska inte vara allvarligt. Det var en försiktighetsåtgärd. Arteta har sagt att han troligtvis kan börja träna mot slutet av veckan och förhoppningsvis kunna vara med mot Liverpool där på måndag.
Ja, det skulle Arsenal verkligen må bra av i, nu när det blir lite tuffare matcher, att han kommer tillbaka. West Ham där fick rapporter idag om att det är en del coronafall i truppen, bland annat tränare David Moyes.
Ja, precis. Då borde ju det innebära att han ska själv isolera och inte kommer vara på bänken till helgen.
Nej. West Ham har det tufft nu här framöver, tror jag. Men det är den laggenomgången som vi har, och jag tänker vi ska ta oss vidare med veckans diskussion. Och som sagt, nu har vi gått igenom de här 10 matcherna och vi ser då totalt 44 mål gjorda. Och både den här gameweeken och förra gameweeken så var det ju straffar till höger och vänster. Det var väl egentligen bara Arsenal som klarade sig från en straff när bollen toppade handen i straffområdet, eller?
Ja, jag fattar inte varför inte det blir straff. Om man har sett alla andra bedömningar så säga vad man vill om hans regeln, men det där borde ju ha varit en straff emot Arsenal. Sen tycker jag att det är, liksom, nu får de skärpa sig och göra om regeln, för att vi kan inte ha det så här att det ska blåsa straff på varenda hands. Det är ju löjligt.
Ja, och om de ska blåsa straff för varenda hands så är ju det någonting att ta lite... Lite höjd för i sitt fantasybygge och försöka få in straffskyttar. Vi har ju sett redan inledningen av den här säsongen jättemycket alternativ till det här. Förra säsongen, Stefan, när vi poddade, jag tror det var avsnitt 50, då det var ju då VAR infördes förra säsongen, och tänkte vi nu kommer det bli straffar, men då var det ju tvärtom. Då var det ingen huvuddomare som ville ta ett enda straffbeslut, för de tänkte att VAR-rummet skulle gå in och ta dem, och VAR-rummet, jag tror inte ens det satt någon där inne, för att de tog ju ingenting. Så nu verkar det ha kommit igång i alla fall, och vi får straffar på löpande band. Så straffskyttarna ska in.
Ja, det måste man ju ta hänsyn till i fantasy så länge det ska vara så här, för att det kommer bli mycket straffar. Men alltså, det är ju för kastligt. Det är ju så tråkigt att sitta och kolla på. Jag vet inte, såg ni den här straffen som Southampton fick när det är ett motlägg som studsar rakt uppåt, och liksom, det är inte ens en chans. Nej. Och ändå blir det straff. Liksom. Jag fattar ingenting.
Det är helt sanslöst.
Det är en gåta, den här regeln egentligen. Det är så många konstiga bedömningar. Lindelöf där förra veckan tyckte också. Ja, han hade väl armen konstigt, men det är 2 meter och den studsar upp på honom.
Ja, men det kommer på allvar bli folk som kommer att gå, när de istället för att dribbla så kommer de försöka chippa upp bollen mot händerna så att den eventuellt tar på handen för att få straff.
Ja, det är ju så med den här handsregeln. De har ju hållit på att kämpa med det här länge, och jag förstår varför de håller på att kämpa, för det är svårt liksom att hitta något som verkligen fungerar, och det blir jättemycket bedömningar till höger och vänster, och så för att slippa bedömningar så tänker de då att, ja, men om bollen tar på handen. Ett sånt här försök gjordes ju i Spanien, vet jag, för ett antal säsonger sedan, men då såg man exakt det här som du är inne på, Stefan, att de kommer in och så kan tänka en spelare som Messi, han har inget problem in i ett straffområde och chippa upp det på handen på någon, straff direkt. Och så kan man tycka vad man vill om det, men regeln är ju solklar, så att domaren gör ju helt rätt som blåser för det. Det är ju regeln som är fel. Ja, vi får se vart det här tar vägen, men vi har ju varit inne på det. Det finns ju flera spelare i de olika lagen som är straffskyttar, men som även generellt sett är väldigt intressanta spelare. Vi har Kane i Spurs, vi har Kevin De Bruyne då förväntat i City, vi har Salah i Liverpool, Fernandes i United, eventuellt då delat med Rashford. Får se nu, kan Werner bli straffskytt? Vi pratar om Zaha eventuellt i Palace. Det är bra spelare. Jag är nyfiken att se vem den som kommer ta straffarna i Everton. Har du någon gissning där, Stefan? Kan vi hoppas på en James, eller?
Ja, det är det man hoppas på om man äger honom. Men jag tänker med hans, liksom med den tekniken och så, varför inte? Jag har svårt att se Calvert-Lewin ta dem. Det skulle i sånt fall vara i Charlison, och liksom att han har ett ego som målskytt. Men jag vet inte, James är ju lite Ancelottis gubbe också. Han har ju varit med honom i flera klubbar. Det har ju funnits andra stjärnor i de klubbarna som har gjort att James inte har fått slag i så många straffar där. Men jag tror på honom.
Ja, det skulle även kunna vara Digné, tänkte jag på, i Everton.
Ja, det var ju, då tänker man ju på Leighton Baines från Everton, gamla tiden när han var straffskytt och stod som back.
Ja, Sigurdsson har väl tagit de där straffarna tidigare, men han kommer inte vara på planen speciellt ofta, skulle jag tro.
Nej, och missade en del straffar i fjol också.
Ja, det blir väldigt intressant att följa. Men som sagt, ja, men Mitrovic tar också straffar. Alltså alla de här spelarna som tar straffar i sitt lag. Nu ska man inte bara fylla laget med straffskyttar, men det stärker ju bara caset för dem. Och som sagt, de här spelarna vi pratar om nu, de är intressanta oavsett. Så aj, det där följer jag nära. Och framförallt då om vi kan få något. Man skulle ju vilja vara med på någon Everton-presskonferens. För jag skulle vilja ha besked om ens att ta straffarna. Det hade varit en dröm.
Och sen är det ändå liksom lag med bollinnehav som är mycket runt straffområdet. Kommer ju gynnas ännu mer av den här regeln, tror jag. Generellt. Mm.
Ja, alltså Chelsea kommer få mycket straffar. Jag är helt övertygad. Werner, så snabba fötter som han har in där i straffområdet. Och men Pulisic kommer fixa straffar också. Ziyech också. Det är snabba spelare, kvicka. Precis som United förra säsongen vi såg, de fick hur mycket straffar som helst. Det gillar jag också fort. Det är kvicka spelare där framme. Så att, ja, just de lagen, Liverpool kommer också få mycket straffar. Så ja, jättespännande. Och det här följer vi. Jag vet inte om jag är så glad över det. För jag tycker att det blir inte så kul att se. Vi kommer se många matcher med mycket mål om det här fortsätter. Och där, ja, men det kommer vara två straffar per match kanske. Yes. Kollar vi in i poddlaget då snabbt, så var det ju en betydligt bättre gången första gameweeken. Men det är väl de flesta som har bra gameweeks nu. Vi tog 72 poäng. Kaptenspinnen satt på Aubameyang som ni gjorde i väldigt många, många lag. 10 poäng blev det där. Det blev ju offensiv utdelning även om man kanske hade haft ännu högre förhoppningar. Tålamod som vi var inne på. Vi satt kvar med Ings och Mitrovic trots första gameweekens blank och blev belönade med 12 respektive 11 poäng där. Byten förra veckan vi gjorde ändå två och tog minus. James kom in, gav oss en del poäng. Rashford kom in och ja, det är väl en del frågetecken där. Men Stefan, jag pratade om det i United. Om man har tagit in en United-spelare, det kanske inte är där man prioriterar att kasta ut den spelaren det första man gör.
Nej, det är det väl inte. Då får man väl ge honom lite tid. Vi har ju bytt in De Bruyne mot Aubameyang redan. Och det är väl det vi, om vi inte får några liksom skador och så är det väl det vi kommer göra här.
Mm, absolut. Yes, frågan är ju vem som ska ha kaptensbindeln här i nästa Game Week 3. Game Week 3... har deadline på lördag klockan 12.00 då Brighton Manchester United sparkar igång den omgången vid 13.30. Och börjar man kika där så finns det lite olika. Jag tycker inte det är något som är solklart bättre än de andra, men om vi börjar med att försöka pinpointa de här dassgängen så ska ju Chelsea bort och möta West Brom och ja, West Brom släpper ju en del baljor. Kan det vara så att man ska sätta kaptenspinnen på en forward den här gameweeken i alla fall?
Ja, alltså Werner är ju absolut ett case. Sen vet vi inte liksom matchbilden. Om jag hade varit tränare för West Brom, då hade jag ju spelat djupt nu. Framförallt eftersom Chelsea saknar sina kreativa mittfältare, så kanske de får lite svårare att bryta sönder försvarsspelet och Werner får inte lika mycket ytor att löpa på och så. Men gör Chelsea ett tidigt mål här och West Brom måste börja gå fram, då kan det ju bli liksom succématch för Werner, känns det som.
Ja, och som sagt, de spelar med fembackslinjer de här två inledande matcherna. Jag vet att det är flera folk som följer West Brom som inte förstår någonting, så spelar de inte alls förra säsongen. Får se om Bilic fortsätter hålla vid den fembackslinjen eller hur han väljer att formera laget nu mot Chelsea. Men Werner skulle kunna vara ett alternativ. Vi såg ju Spurs-explosionen här den här gameweeken och både Kane och Son som tar väldigt mycket poäng. De ska möta ett Newcastle hemma i London. Ja. Går man dit eller... Alltså, jag har kikat mycket mot City.
Ja, jag tycker helt klart att det finns case för att gå mot Spurs i denna gameweekend. De gör det fantastiskt bra där uppe och Newcastles defensiv såg inte rolig ut. Så det kan nog bli ett par mål därifrån.
Ja, jag tycker
det är ju bara
det,
frågan svår,
om... det svåra är ju hur Mourinho tänker. Skulle man kunna få besked redan innan att Son kommer spela i sam... Det, man tycker att det är en självklarhet eftersom att han gör de mål han gör och ser så fin ut. Men med Mourinho vet man aldrig. Helt plötsligt så hamnar han där ute vid sidlinjen och ja, då är man inte glad att ha binden där. Alltså.
Nej, då är Kane ett säkrare kort.
Vi har ju varit här förut med Spurs också. De ser fantastiska ut i en match. Och så tror man mycket på dem. Och så klappar de ihop. Så jag litar inte på Tottenham. Och därför kommer jag inte kaptena sån. Även fast jag äger honom.
Ja. För mig sitter binden just nu på Kevin De Bruyne. City ska möta Leicester hemma. På Etihad. Kevin De Bruyne ser jättefin ut i den här. Ja, nya rollen vet jag inte om man ska säga. Men den här offensiva rollen i alla fall.
Ja, nej, jag tycker också att det är ett bra case för honom. Det är han jag vänder mig till om jag inte får andra skadebesked på annat håll.
Nej, Stefan, jag vet att du annars alltid är livrädd för Salah när Liverpool och Arsenal ska mötas. Nu får ju Salah spela hemma på Anfield och som jag var inne på i laggenomgången så han trivs ju där.
Ja, nej, men kaptensbindeln sitter på Salah i mitt eget bygge för tillfället. Men vi får se vad Arteta säger på presskonferensen gällande Tierney. Är han borta så lutar jag åt Salah. Jag tror ju dock att Arsenal, likt de spelade i Community Shield, kommer spela med Tierney. Och så kommer de plocka in Maitland-Niles som kommer ha i uppgift att försöka ta bort Salah från matchen. Och det oroar lite, för det lyckades ganska väl när de möttes då. Men den matchen hade kunnat sluta hur som helst också. Så att liksom, det känns som att Liverpool har kommit in lite mer... Lite, liksom varma i kläderna. Jag är orolig för den här matchen på måndag. Det är jag.
Finns ja, det något case för Wolves till exempel?
Jag tycker inte det. Men alltså, och det är väl mer... Alltså, Wolves, ja, de möter West Ham. West Ham har inte sett bra. Jag tyckte i och för sig att de såg ganska bra ut mot Arsenal. Sen om det är på grund av Arsenal eller West Ham själva. Det vet jag inte. Men det är ju Jimenez som jag kanske då kollar mot. Och... Han, det är en jättefin fantasyspelare. Han tar ju poäng nästan jämnt och då tar han bonus. Men jag kan ju se liksom Kevin De Bruyne, Salah, Werner. Kan jag se ett liksom högre tak på en Jimenez. Han gör ju ett mål eller en ass. Det är att ta bonus. Jag, som vi har sett här i början så... Jag tror att någon av de här spelarna vi pratar om i de andra lagen... Ja, men det jag skulle inte alls förvånad om vi ser tvåsiffriga poäng på någon av dem eller kanske flera av dem till och med. Ja. Det är så jag tänker. Det finns ju andra spelare på förhand så kanske man kollade mot United. Nej, nu tycker jag absolut inte att man gör det. De ska ju bort och möta Brighton, men man hade velat sett betydligt bättre United-spel i premiären mot Palace.
Och Brighton ser väldigt bra ut.
Ja, precis, men ja, vi får se. Och det kan mycket väl vara så att United får igång spelet. Så kan det vara, men där sätter jag absolut ingen bindel. Everton ser jättefina ut. De ska möta Palace. Ja, alltså Palace har vunnit två raka här, men jag tycker heller inte att de har satts på supermycket prov. Och om Everton ska fortsätta så här så... Men som sagt, nu är vi nere och gräver. Vi har redan gått igenom flera bättre alternativ. Så att, jag tänker spela safe. Jag kommer förmodligen sätta den på De Bruyne. Jag förstår din tanke där med Salah, Stefan. Men jag har ändå orosmoln. Jag vet att Arsenal har... presterat bra mot lite bättre motstånd här efter att Arteta har kommit in och tror att det kan bli tajt. Jag känner exakt som dig Stefan med Spurs och kaptensbindeln. Det kan ju bli jättebra, men det kan också bli fullständig pannkaka och jag vågar inte chansa. Och vem är tryggare än Kevin De Bruyne att hålla i handen?
Nej, han har minst risk att blanka utav alla de vi har diskuterat, tror jag. Mest pålitlig när det kommer till att hamna i poängen. Det räcker med en assist så kan han ta 9 poäng liksom.
Ja, Pep var ute också här och var väldigt tydlig med att ligacupen nu här i veckan, ja, men det kommer vara ett rent juniorlag. Det är så tajt matchande så att där ska inte några startspelare lira. Sen får vi se, det kanske är någon som kommer få några minuter, men jag tror att det kommer vara väldigt roterat City vi ser i ligacupen.
Ja, vi får ju se det. Arsenal är en av få lag som har en tuff match i ligacupen när de möter Leicester. Får se om vad de ställer upp med för lag. Men det kommer ju roteras, men de kommer nog spela med ganska bra trupp.
Mm. Och där blir ju också intressant att se vad Leicester ställer upp med. För det är ju Leicester som ska möta City. Och jag kan tänka mig att Leicester ställer upp en ganska bra trupp. Och då kanske de kommer lite småslitna också till matchen mot City på Etihad. Och ja. Det blir intressant. Det följer vi i alla fall. Vi har en drös lyssnarfråga, så tänker jag att vi kastar oss in i det. Vi har redan spelat in i en timme. Så tålamod var vi inne på förra veckan. Jesper Lövstad skrev in och skrev: vill egentligen bara tacka för det utmärkta tipset med rubriken "Sitt lugnt i båten". Och det är ännu tipset om att inte jaga poängspelare utan istället byta ut dem som inte levererar. Det var någonting du var inne på, Stefan, att man kanske inte ska kolla supermycket på de spelare man vill ha, utan när man sitter och gör sina val att man kanske snarare ska kolla vart man har problem och byta ut spelare som man inte vill sitta med. Och här Jesper skriver mycket längre än så här, men jag håller med, så här i början är det faktiskt ofta så att det är några spelare där man ser riktigt stora problem och kanske fokusera på byterna där istället för att byta ut en spelare som Ings eller Mitrovic som blankar i första gameweeken, men som ändå liksom finns där och förmodligen det är inget problem att sitta kvar med. Och det håller vi väl fortfarande fast vid och tycker det är en ganska bra taktik.
Ja, det var ju en vinnande strategi i fjol i alla fall, så att jag har svårt att se att jättemycket har förändrats till år. Det är ungefär samma liksom, dynamik på spelet i år skulle jag säga.
Mm. Nej, Albin Andersson, han sa det, han hade Sonny i Game Week 1 men bytte ut honom mot De Bruyne till Game Week 2. Dumt i efterhand, men vad ska jag göra här i framtiden? Och det bytet, alltså, jag tycker inte Albin gör något fel i det. Nu fick han ju dessutom in De Bruyne som gjorde det bra. Jag tycker inte att det är ett korkat byte i sig. Sen så, det är alltid lätt att stå där med facit i hand.
Nej, jag förstår folk som bytte ut sån efter första matchen. Om man liksom hoppades på att han var i bra form och så såg man att han spelar precis som förra säsongen. Och sen så ändrar Mourinho spelsystem i omgång 2. Liksom, det går inte att veta på förhand.
Nej. Ska vi gjuta lite mod i vår lyssnare Chris Karlsson som har sen säger det. Hur gör man om min säsong är över redan nu? Sämsta starten någonsin, ligger på över 4 miljoner plats overall. 2 röda kort på Igan och Bissouma. Det är helt ute för mig, skriver han.
Ja, den är tung alltså. Den är riktigt tung.
Då säger man gå med i ligan. Det fanns till fina priser ändå.
Ja, precis. Betalligan är faktiskt riktigt kul. Och det gör ju också att man håller i det. Och sen så, ja men, plats 4 miljoner. Det har gått 2 game weeks. Ja, Chris, inte för att vara sån, men oddsen för att du ska vinna hela fantasy, det är inte att de har försvunnit bara för den här starten. De är ganska små oavsett. Däremot kan du absolut rädda upp en sån här inledning och vinna dina kompisligor. Det tror jag absolut är mycket möjligt. Det är 36 game weeks kvar. Det finns ju 2 alternativ här. Antingen så skickar man ett wildcard nu, eller så får man se över sin trupp. Du fick 2 röda kort, Igan och Bissouma. Ja, hur ser din bänk ut? Om bänken är bedrövlig i övrigt, ja, men då kanske det är ett perfekt läge att dra wildcard nu. Och vi har fått lite frågor om det. Mattias Torbjörnsson skrev in det. Startade skit, tog wildcard och det gick så där. Så han har redan dragit sitt. Men undrar vilken spelare vi tror på här om de närmaste 5 game weeksen. Och Stefan, vill du kasta ur dig lite spelare som du kikar mot? Vi har även frågor med om man nu drar ett wildcard nu, vilka spelare och lag man bör blicka mot.
Ja, men Wolverhampton är väl framförallt ett lag som jag tror inte så många äger spelare från, som ser riktigt, eller har ett riktigt fint spelschema, och jag tror, som man såg i andra halvlek mot City, att de är ett lag att räkna med. De hade problem i första, och det var framförallt Boly som hade stora problem med Sterling, vilket ledde till chanser och att de hade ingen koll på De Bruyne. Men liksom alla lag har problem mot City. Så att, nej, men Wolves kikar mot, jag tycker att liksom man ska ha fortsatt förtroende med Werner, framförallt i Chelsea som har fina matcher. Ja, det är väl framförallt de två lagen som kanske, ja, Everton tycker jag också man ska gå in på.
Nej, absolut, jag håller med.
Sitter man inte med några spursare så tycker jag att både Kane och Son finns med i en bild där.
Ja, de gör det. Det kan vara värt en chansning på Spurs, och som sagt, spelschemat är ändå fint där, men det är hur man ska liksom placera sin budget.
Ja.
För att det handlar mycket om vilka premiumalternativ man väljer, och man kanske har råd med tre premium, nu är Trent också, alltså det finns premium i försvaret, men när jag pratar upp mot så här värden på 9, 9,5, 10 uppåt. Stefan, om du är tvungen att dra ett wildcard nu och ska ta in tre premiumspelare som, ja, räkna med sån där och 9,0 uppåt, vilka hade du först kollat mot? De Bruyne antar jag är självskriven.
Ja, De Bruyne och Salah gillar jag som tusan. Jag tycker, även fast Salah inte gjorde någon poäng här mot Chelsea, så jag tror han skapar 5 chanser. Och liksom, det är inte så att han var kass. Sen var det en match där som blev ganska lätt för Liverpool i andra halvlek. Så att det är klart att den fanns med. Men jag tycker att Salah ser pigg ut här i inledningen. Så de två gillar jag rent av för kaptensbinden. Det blir mycket lättare då. Sen står det, tycker jag, mellan Werner och Son lite. Och visst, man kanske vill chansa på att gå utan Salah, gå tyngre på deras försvar. Problemen är väl liksom att fortsätta den här tendensen att det blir väldigt, väldigt mycket mål. Då kanske det, även Liverpool får svårt att hålla nollan. Så det är svårt att försvara sig om det blir massa straffar till exempel. Vi såg ju Alisson tog straffen här nu mot Jorginho, men hade han släppt in den, då hade det nog varit lite ännu mer panik på de som liksom gick på Liverpool-backarna här i början. Så nej, det är väl lite så jag känner där.
Ja, Fredrik Petré undrar vilken bästa målvakten för 4,5, 5,0 i ett wildcard där. Kristoffer, har du några tankar?
Ryan just nu, han ligger, de har bra schema, ser jättefina ut. Och annars så Martinez ligger väl på 5,0.
Ja, det är synd att Martinez ligger 5,0. Jag hade gärna haft den för 4,5.
Ja, nej, men Martinez kostar 4,5.
Han gör det?
Ja, då är han ett case.
Ja, det är faktiskt ett case med anledning av att man gärna skulle vilja ha Lamptey, men inte dubbla upp Brighton-försvaret. För att, ja, hade jag dragit wildcard just nu så tror jag nog jag kanske hade gjort det. Gått på Martinez i kassen och Lamptey i försvaret. Där.
Mycket skott på sig också med tanke på Aston Villas schema framöver.
Ja, precis. Så att det borde kunna finnas goda chanser till räddningspoäng. Så ja, det hade nog varit något som jag hade kikat mot. Har du någon annan målvakt i tanke, Stefan?
Nej, jag tycker Martinez solklar. Och det är mer för att jag är mer intresserad av Brightons backar än vad jag är till Aston Villas backar. Ja. Många av Aston Villas backar kostar 5. Mings och han Cash kostar 5. Och Target och Konsa och Håse, det är väl inte mycket som skiljer mellan de två. Så att där tycker jag att det finns lite risk. I Brighton så har vi ju dels Lamptey som ser jättefin ut. Men jag såg även att Adam White var uttagen i veckans lag här nu i Premier League. Så att han är ju också riktigt fin och prisvärd för 4,5.
Ben White där, menar
Ben
du?
White, ja, precis. Ja. Ben White. Ja.
Här är en bra fråga för dig, Stefan. André Wideheim Ekelund. Jimenez mot Werner, vem hade ni valt? Båda har riktigt bra spelschema, säger han.
Ja, jag tycker att ärligt, på kort sikt så gillar jag Werner mest. Och det kanske man, då kanske man kör på det spåret. För att jag tror att hans tak är högre. Jag tycker att han har sett bra ut. Men på lång sikt så tycker jag kanske att Jimenez är ännu mer intressant.
Ja, och dessutom så är det ju en ganska stor prisskillnad däremellan där man kan göra ganska mycket för de pengarna. Jag tänker lite så här, jag sitter med Werner idag, inte med Jimenez. Jag funderar på kanske göra en switch där lite längre fram. När Ziyech och Pulisic är tillbaka så kanske man kan plocka in någon av dem. Jag tror Ziyech har väl, ja men han har nog sjunkit i värde, har han inte det?
Jo, båda har sjunkit i värde, både Pulisic och Ziyech.
Men där Ziyech är ju nyförvärv, Stefan. Där spricker ju teorin om att nyförvärven inte kan sjunka i pris.
Nej, det stämmer faktiskt. Han hade jag glömt bort.
Ja, det slog mig nu bara. Det kan vara ett alternativ. För jag kommer vilja ha offensiv Chelsea-täckning när de har det här schemat. Och just nu tycker jag att Werner är solklar just där. Det kan även vara så att när Havertz har fått lite tid kan blanda sig i en sån diskussion, men inte just nu. Vi har fått en del frågor om Foden, och jag vet Stefan, du pratade om honom i laggenomgången, men jag tänker, Kristoffer, hur ser du på Foden? Gör hans låga prislapp det värt att satsa på honom trots risk på rotation, undrar Jesper Klingberg.
Han är intressant, och vi såg under hösten, eller hösten, under efter coronan hur mycket poäng han kan göra när han är i form. Så jag skulle absolut chansa på honom och ha han som men hålla koll på presskonferenserna som ni säger och ha täckning bakom på spelare som spelar. Och då finns ju Podens och Burken i Sheffield som bra alternativ.
Det jag tycker är svårt, det var även i laggenomgången, Stefan, du pratade inte om det, men jag tror ju att även de matcherna Foden börjar på bänken är att även om man då tycker att man ska ha täckning på bänken så kommer han nog få en hel del inhopp i de matcher då han inte startar, så då får man ändå inte in spelaren från bänken. Så det är väl det. Samtidigt så är ju City ett sånt lag att kommer man in och får 20 minuter då har man ju goda chanser på att ta poäng mot ett tröttkört motstånd. Så Foden kan vara värd. Stefan Daniel Wickenberg undrar, Foden eller Thiago?
Thiago?
Ja, i Alcantara i Liverpool.
Ja, då är Foden är mer poängspelare än vad Thiago är, tycker jag. Sen om man, Thiago tycker jag mer är en spelfördelare. Han gör väl liksom något långskott och någon ass så, men det blir mycket hockeyass på Thiago, känns det som i alla fall.
Ja. Jag tror han hade tre assist förra året i Bayern. Så att det är, som du säger, hockeyass.
Ja, nej, men sen blir det väl hur mycket, liksom, om man får exakt samma roll som i Bayern, eller vi får se. Men med Foden, jag tycker väl liksom att det kommer finnas matcher där han sitter på bänk hela matchen. Nu har vi bara tre byten också, så det blir ju lite mer begränsat på det viset. Men det jag hade gjort då, om man sparar in pengar på att ta Foden, då kanske man hade betalat upp för den här 4,0-backen som många byggen har, och liksom köpa upp någon för 4,5 där som man ändå kan få in och känna sig okej med.
Ja. En Lamptey till exempel.
Ja, precis.
Fortsätt, om man inte går på Foden utan går på den kanske mest självklara spelaren just nu som vi har pratat en hel del om, Kevin De Bruyne, så Thomas Tompa Kjellqvist säger så här: alla går på Kevin De Bruyne, ska man köra på Sterling för att gå emot alla andra samt plocka in kanske 70 poäng på ledaren som han verkar ha fått en dålig start då här? Ja, Stefan, jag tror jag vet vad du tänker säga, men jag tänkte ta den här själv. Det är ofta prat om sånt här med att man vill gå lite differential, så låga ägarandelar kan locka en hel del. Samtidigt så är det ju att gå utan en spelare som De Bruyne, jag tycker faktiskt inte det är ett alternativ. Jag skulle snarare säga att om man vill sticka ut där, då får man helt enkelt bara här, gå på City-spåret. Kör både Sterling och De Bruyne. Det är inte många som kommer ha råd att riktigt göra det. Nackdelen är att man då tappar kaptens alternativ. Kanske på premium mittfältare från andra lag. Men man kommer också kunna ha riktigt fina omgångar och sticker ut. Jag vet inte vad, ja, tycker du att det kanske är mer vettigt än att köra på Sterling istället för Kevin De Bruyne?
Ja, om man ska sticka ut då skickar man Salah. Det tror jag. För att vi vet att Sterlings form post lockdown och han såg bra ut mot Wolves. Har han den jämna nivån över säsong, då kommer han ta mer poäng än vad han gjorde i fjol. Men det kommer även De Bruyne göra om han får slå straffarna. Jag tror han slog 2 eller 3 straffar i Premier League i fjol. I år kan det mycket väl vara 10-15 straffar om de har flytt med straffarna för De Bruynes del. Det blir ju helt sinnessjukt bra för honom.
Ja, Fredrik Norrström undrar om det är värt att avstå Kevin De Bruyne för att ta in Foden och Jimenez för -4 istället. Han kommer byta ut Aubameyang. Jag gillar det inte.
Nej, jag tycker De Bruyne ska in. Jag tror att han kommer vara en av de mest kaptenade den här gameweeken, så man utsätts för en stor risk om man sitter utan honom. Visst, det kan betala sig om han blankar, men litar man på det? Jag vet inte.
Ja, som sagt, vi har fått mycket frågor om Kevin De Bruyne, men jag tror att vi alla tre är ganska överens om att det är en jätterisk att gå utan honom.
Kollar man statsen också från Wolves-matchen så hittar vi de tre spelarna som hade mest avslut på mål i omgången. Det var Mitrovic, De Bruyne och Son med 4. Och sen om man kollar på chanser skapade så var det De Bruyne på 6 skapade chanser som var bäst av alla. Bakom honom så var det Salah, Fernandes och Digné på 5 var. Så att han toppar statistiken både på chanser och skott här efter en match. Och då var egentligen City bara bra i en halvlek.
Det passar bra att du börjar prata statistik, för jag har fått lite frågor om det. Björn Nyström skrev in, förra omgången så backade Salah upp sina poäng trots straffarna enligt oss. Det gjorde han ju. Hur såg det ut denna omgång trots blank, och backade Mané och Kevin De Bruyne upp sina poäng? Och det var vi inne på nu. De Bruyne gjorde det absolut. Mané hade också bra statistik och faktiskt Salah också. Det tror jag du nämnde lite tidigare i podden. Han undrar även om det är någon speciell sida vi tittar på för att se den här statistiken. Och vi har pratat om det i gamla poddavsnitt, men jag rekommenderar väldigt starkt om man inte redan är inne där. Det finns en sida som heter Fantasy Football Scout där det läggs ut jättemycket bra artiklar. Och man kan även välja att betala lite pengar till dem och då få ett premium account och då får man tillgång till en massa olika verktyg, men bland annat då all bakomliggande statistik där man kan grotta ner sig ordentligt om man känner för det. Och Stefan, det gillar ju både du och jag, och jag vet Kristoffer, du har också börja kika mer på den sidan nu på senare tid.
Ja, och sen tycker jag den FPL-statistik är väldigt intressant när man kan följa värdeutvecklingen på spelarna. Vilka som är på gång att gå upp och vilka som är på gång att gå ner, som ni nämnde tidigare.
Ja, den är spännande, men man ska även ha med sig att den är inte helt tillförlitlig i alla lägen. Det kan vara spelare som ligger, ja men det är en sida där det står, går från ja, men minus till plus, och är man över 100 så ska man stiga i värde, och är man under minus 100 så ska man sjunka i värde. Men det kan vara så att du stiger än fast du inte har nått upp i 100, och det kan vara så att du inte stiger fast du är över 100, men det ger i alla fall lite indikationer.
Ja.
Och den sidan kan jag säga att det är inte säkert att det leder till en bättre score i slutet av säsongen.
Nej, ibland kan det bara stressa en också. Men jag skulle säga att en sida som faktiskt leder till bättre score om man följer är Football Scout. Och kanske framförallt om man väljer att gå på ett premium account där det finns jättemycket nyttiga grejer att hämta därifrån. Yes, Charlie Bengtsson Jarup undrar också lite om statistik. Dels så undrar han hur man ska göra med Aubameyang, det har vi varit inne på. Kevin De Bruyne är ett bra spelare att plocka in där. Men han undrar hur Trents bakomliggande statistik ser ut. Han uppfattar inte som att han har sett lika delaktig ut i offensiven hittills. Är det något du har kollat på, Stefan?
Nej, men lite grann. Jag kikade för att han var ju svag i första matchen och han har ju haft kort försäsong, så att det finns ju såklart en anledning till varför han var svag där. Men fick nytt förtroende nu mot Chelsea. Jag tyckte att han såg bättre ut. Fortfarande inte liksom så monströs bra som vi såg han vissa matcher i fjol. Men jag tror han skapade 2 eller 3 chanser mot Chelsea. Och det var väl mer det generella intrycket från att han var en vecka mer fit nu. Och liksom, jag tror att det kommer fortsätta så. Så efter landslagsuppehållet så är han säkert tillbaka i toppform. Jag hade haft tålamod med honom.
Ja. Sen är det alltid så här med statistik. Det är intressant att kika på, men det är framförallt intressant att kolla på när man har fått lite mer kött på benen. Vi brukar ju göra lite mera djupdykningar i statistiken under landslagsuppehållen. Och det är ju ett landslagsuppehåll här efter 4 game weeks. Och där tänker jag väl att vi försöker göra något sånt i år också och sammanställa och ha en specialpodd där vi bara pratar statistik, vilka som har imponerat mest de 4 första game weeksen och lite sånt där.
Yes. Men ja. Det som jag tycker man kan ta med i den frågan med, det är, man måste analysera Liverpool nu när Thiago spelar från start. Vad kommer det innebära? Han brukar ju utgå från vänster på mittfältet, och vad kommer det innebära liksom, när det kommer till Trent versus Robertson? Kommer det gynna någon mer? Kommer det gynna Robertson för att han spelar nära en bra passningsspelare? Eller kommer det, alltså Thiago har ju även de här långa crossbollarna, så att ja, vi får se. Men det ska man hålla utkik efter.
Det blir jättespännande. Thiago är ju en verkligen världsklassspelare. Samtidigt så det ska bli kul att se hur Klopp väljer att använda honom. Och det är, nu kommer jag in, det här är ju drömläget för Thiago att komma in och vara en man mer. Och han får styra och ställa exakt hur han vill. Annars har ju Chelseas spel varit, Liverpools spel varit väldigt så. En lagmaskin där det liksom snabba omställningar, det går väldigt fort, hög press. Och Thiago är en spelare som vill kunna diktera tempot lite själv och så får laget anpassa sig. Så har Liverpool inte spelat tidigare, så vi får se vilken roll han får. Det ska bli kul att följa. Vi går vidare med några sista frågor här. Vi har Carl Kviding. Han skriver att han bytte Aubameyang mot Kevin De Bruyne och sitter även på St. Maximin i Newcastle. Borde jag byta ut honom för -4 eller hoppas på att han spelar? Spelar jag honom riskerar jag att bli utan startspelare. Ha billig och svag bänk.
Ja, men då är det ett läge för -4 skulle jag säga, om man riskerar att inte få ihop ett lag. För att den du byter in då, han behöver... Jag räknar i alla fall med att om jag tar in någon så räknar jag in 2 poäng där. Så att ett byte börjar på -2 och sen kan det bli bättre därifrån.
Mm. Christian Olsson undrar här, Kristoffer, ska han göra Saint-Maximin till Foden eller ska han göra Bissouma till Podens?
Jag hade gått på Podens-hållet. Jag tycker han ser ut att vara en startspelare, även om de kommer rulla. Om de får in högerback så kommer de ju rulla på 4 spelare på 3 platser. Och därför tror jag, eller 3 spelare på 2 platser ska jag säga. För då kommer yttrarna bredvid Jimenez få alternera. Men Podens för Foden som det ser ut nu.
Ja, Henrik.
Och då sparar man lite pengar, va? Då sparar man lite pengar. 0,5 va?
Ja, det kanske man gör.
Henrik, jag vet inte hur hans lag ser ut, men det går ju att byta Maximin till Podens också och ha kvar pengarna på banken.
Ja. Henrik Mattsson undrar, här tänker jag du kan få svara på Stefan. Han sitter sedan tidigare med Podens i Wolves och undrar hur orolig han bör vara över värvningen av Semedo. Nu är inte den helt klar, men mycket talar ju för. Vi kan säga att han är klar. Hur orolig ska han vara?
Nej, men som sagt, jag tror att Podens får fortsatt förtroende nu här. Och sen är det väl ganska enkelt att bedöma, gjorde han en bra match eller svag match, och liksom man får utvärdera lite efter varje match. Och hittar han formen och fortsätter se pigg ut, då kommer han få fortsatt förtroende, är min tes. För att Wolves har ju bara, de är utslagna i ligacupen, de har bara ligan, så att det är en match i veckan, så det kommer inte rotera speciellt mycket i Wolverhampton, likt vi har sett att Santo inte brukar göra speciellt mycket.
Nej.
Det man kan ha med i bakfickan är ju, det skulle ju kunna vara att de spelar 3-5-2 också. Och då ska man vara orolig för Podens.
Sista frågan. Agaton Lans undrar, är Fernandinho en bra spelare att ha i laget och han står som back i fantasy och City är stabila bakåt? Ja, jag kan börja med Stefan.
Ja, det skulle kunna vara ett, jag vet, vad kostar han? 5,5 eller?
Oh, det har jag faktiskt inte i huvudet. Jag kan kolla lite det, snabbt. Prata det, vidare.
Ja, nej men det, ja, jag förstår att man kanske är intresserad, men Guardiola var även ute och sa, för Fernandinho är 35 nu, och han sa att han kommer inte kunna spela varje match eller var tredje dag. Och det innebär ju att, okej, vilka matcher tror vi att han kommer spela i? Det kommer troligtvis vara de tuffa matcherna med hans rutin och så. Och får de till exempel en tuff Champions League-lottning, ja, men då kommer inte han spela lika mycket i ligan, tror jag.
Nej, han är prisad 5,5. Kristoffer, har du någon annan synpunkt på Fernandinho där?
Nej, då hade jag hade inte täckt upp en City-plats för att få in honom. Så då hade jag hellre spelat med Foden och De Bruyne.
Yes, det var det vi körde den här veckan. Det blev väl en och en halv timme här. Så att, jag hoppas att ni tycker att det var ett bra lyssning. Tack för alla lyssnarfrågor som ni skickar in. Fortsätt gärna med det. Hjälp oss sprida ordet om podden. Och om ni inte redan har gjort det, se till att gå med i våra ligor. Det tycker jag är en självklarhet. Tack för att ni lyssnar och på återhörande.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.